Varför suger du livslusten ur mig på det här sättet? Hej och precis lika välkomna som vanligt till BB-podd på gt.se.
Är det första gången du inleder med sex stycken hej, Hannes?
Det fanns, eller finns, en låt som heter Hej hej, hemskt mycket hej. Med en svensk grupp som heter Hemliga byrån. Så är det. Det är något som inte alla vet.
Nej, men det är bara tre hej i den titeln. Du jobbar in sex hej. Den energin känner du idag.
Hurra! Men Patrik,
yes.
Jag säger som Justin Timberlake brukar göra. Take me to the chorus.
Det gör han. Det har varit en ganska händelserik vecka för IFK Göteborg. Men jag tänker, precis som du säger, att vi går på själva kärnan. Och det är ju då att Simon Thern nu är klar för IFK Göteborg. Vilket då med våra måttmätt och allsvenskans måttmätt ändå får betraktas som en riktig prestigevärvning.
Ja, men det har ju tisslats och tasslats om det här i någon vecka och... Det är ju så att när man får lite smak på en värvning som man ändå gillar, då sitter man ju liksom bara och tänker, men announce, kör nu för fasen. Ja, för i kontexten av hur truppen ser ut så finns det såklart lite frågetecken för att värva in ytterligare en innermittfältare. Speciellt med tanke på att man har tackat nej till vissa högprofilerade innermittfältare bara någon vecka innan. Mm. Men jag tror ändå att vi kan konstatera att Simon Thern är nog, det är en annan sorts spelare som kan tillföra mycket. Och jag tror och hoppas, så som det är nu, att Simon Thern, han kan vara en så pass högkvalitativ pusselbit att jag faktiskt kan våga börja tro lite på ett riktigt bra sportsligt resultat 2021. Om... resten av bitarna faller på plats rätt, så att säga då. Det finns ju andra sådana här pusselbitar ute i världen. som vi har räknat in på något sätt. Men de måste ju ändå liksom in i hålen.
Hur gör vi de första 8-10 omgångarna här nu då?
Till exempel. Och då är det bra med en sån här spelare som Simon Thern som kan vara en aktiv spelmotor och bryta mönster och hela paketet där. Han är ju också en profil i allsvenskan, måste man säga. Oavsett om man tycker att han är en profil på ett positivt eller negativt sätt, så är det ju ändå en spelare och person med lite drag i.
Alltså, han känns ju inte grund. Jag tror att vi sa det i podden för någon vecka sedan eller två. Alltså, Simon Thern, han har ju mer än bara fotboll i sin hjärna, och det kan man liksom lite uppskatta. Man kan uppskatta en person som faktiskt kan tänka och som vågar uttrycka sig åt olika håll och som är ganska frispråkig på ett sätt.
Kopplat till det här, för utöver det rent sportsliga, så är det ju också en rad olika händelser. Till exempel så får man väl se detta lite som någon sorts rakt byte med Georgi Karasvili som försvann till... Vart fan försvann han?
Han försvann till Ungern.
Just det, så är det.
Bra koll ni har där.
Han är nu mera död för mig. Så sett. Jag har luskat reda på lite vad vi får för pengar för dem. Om inte det avslöjats av 27 stycken olika journalister.
Men det är inget avslöja med det, så du kan ändå berätta. Nej. För folk här.
Ja, vi får ungefär 7,5 miljon upfront. Vilket på något sätt är ändå gött att få
alltså
in pengarna.
Alltså på bordet är det du vill säga där.
Ja, precis.
Cash i ett vitt kuvert.
Och sen så finns det också möjlighet till diverse bonusar på typ cirkus 2 miljoner man kan få utöver detta.
Hur får vi de bonusarna?
Om han spelar x antal matcher för sin nya klubb och om de går till Champions League eller Europa League eller sådär. Men det gör de nog, tror jag. Fenerbahçe, de brukar nog vara bäst i Ungern typ.
Jag tänker så här, att vi borde ha exakt samma approach när vi köper en spelare. Att vi säger så här, amen, ni får de här pengarna och sen får ni 5 miljoner euro också om vi går till Champions League.
Mycket bra tänkt så. Ja. jag tror ingen
det är ett briljant sälj.
Ja, det får man vara dum om man går på det. Men vad jag tänkte egentligen säga, det är ju jätteblandade känslor inför den här försäljningen med Georgi för de pengarna. För å ena sidan så kan man ju säga då att få ut 7 till 9-10 miljoner för en spelare som har gått skadad ganska länge och som vi inte fått ut vår maxkapacitet av, så att säga, för att det har inte liksom, det där stora långvariga genombrottet har inte kommit för Georgie. Det får man väl beteckna som ganska bra ändå i dessa tider. Där kom den.
Du sagt det också. Ja.
Och andra sidan, sett till potentialen, sett till spetsegenskaperna och sett till liksom hela spelaren och potentialen på honom över tiden han har varit här, så är det för lite betalt. Det är en spelare som man har drömt om ganska mycket högre belopp för. Mm. Så att sett på hela perioden, inte tillräckligt. Sett till läget nu, tillräckligt.
Ja, och där tror jag någonstans att man får liksom kolla lite på vad vi är just nu och vad vi står just nu i truppen. Här får vi en chans att få in ganska mycket pengar för Georgie i sammanhanget och kan då ersätta honom med. Jag har inte exakta summan, men det har ryktats då att vi betalar kring 3 miljoner i sign-on för Simon Tern. Simon Tern, för övrigt, ett jävla geni eftersom han sett till att typ aldrig bli såld utan att han alltid går som bossman. Och vad brukar bossman innebära för spelaren?
Bättre sign-on, så att säga då.
Och det jag skulle säga var i alla fall att ser man till vad vi är just nu och ser man till den så här, trupprotation som ska ske just nu, om någon hade sagt till dig så här att, vet du vad, om vi bortser från värde på spelarna och allt sånt där, och så hade någon sagt till dig så här, vet du vad, vi gör ett rakt byte mellan Simon Tern och Georgi Kharashvili här nu och du får Simon Tern i 3 år, han är 28 år, har de här meriterna. Hade du tagit det då, rent sportsligt?
Ja, men det hade man väl gjort, framförallt för att man tror ju att han kommer kunna spela mer än Georgi.
Mm.
Om vi hade fått de pengarna man hade hoppats från början på för Georgi.
Vilken summa är det du hoppas på här, Jocke?
Ja, när jag såg hans fot in full bloom första gången, alltså när man kände bara shit, då hade man väl ändå hoppats
shit.
Då hade man väl ändå hoppats på upp mot kanske 30-40 miljoner för en offensiv pjäs med den spetsen.
Du tänker så här, så early 2018 liksom, när han fortfarande spelade runt med tandställning där nere och sköt ihjäl folk.
Ja, då känner man shit, det här kan bli någonting, så att säga. Och hade vi gjort haft ett par sådana försäljningar i bägen, så hade man ju kanske kunnat göra det som jag vill att man skulle kunna göra när det kommer en sån gubbe som Marcus Rosenberg upp till Kamratgården och äger sönder IFK Göteborg. För det gör han. Och det är ju såklart rätt av honom som en Malmö-ikon att göra det. Och egentligen ingen skugga på honom. För han är ju liksom originalet till Marcus Rosenberg. När han säger att det var lite tomt i pokalskåpet bara. Jag hade ju önskat då att vi satt med så pass mycket fuck you money på kontot. Så att vi hade kunnat säga då, men vet du vad, Marcus? Tar du din klient och drar någon annanstans? För du ska inte komma här och köra över IFK Göteborg och äga sönder IFK Göteborg. Men nu var vi inte i det läget och nu stod vi istället med mössan i handen när Marcus Rosenberg kom och körde över oss med sin Porsche Panamera.
Tyckte du verkligen han körde över?
Parkerade lite snett uppe på Kamratgården och smilade runt. Jag tycker så här, det är ju faktiskt sjukt för att han sätter ju sin humoristiska vinkel, sitter som rykte som den kaxige, det sätter han ju över sin klient i det här fallet egentligen.
För han gör ju den här på väg ut från Kamratgården.
Ja, det är signat och klart.
Smilar mot journalisterna liksom.
Ja, men du fattar väl vad jag menar då?
Men du älskar ju att han gör det. För att det sätter ju också en krydda till det här. Att han ändå bibehåller den här glöden liksom mellan. Han kan vara proffsig när det väl gäller. Men samtidigt så skickar han lite
glid. Fast han gör ju det på IFK Göteborgs bekostnad. Det gör han och det älskar jag inte. Jag älskar att han gör det, men jag önskar att att vi hade kunnat vända det på ett bättre sätt.
Och så har rivit pappret då.
Ja, men ändå fått han att svettas lite. Alltså han får det för enkelt, det tycker jag. Och det beror på att vi sitter i en situation som vi gör med 10 års retrospekt. Så det är inte så att jag gnäller på det nu.
Fast det är
en reflektion.
Det är ju andra sidan inte så här. Att
hade Stefan Silakovic då som gammal före detta IFK Göteborg-spelare rullat in på Malmögården
som den heter. Den bara heter det.
och betett sig på det sättet, så tror jag inte att det hade tagits emot med samma garv. Det tror jag inte.
De hade inte garvat bara, här kommer en göteborgare och gör sig lustig. Men så här.
Då hade det påverkat hans möjlighet att göra affärer med Malmö i fortsättningen.
Fast vi skiter, jag tror att i sammanhanget här med just Simon Tern, det är ju inte så att Marcus Rosenberg sitter på ett dolt kort som vi är nyfikna på här. Vi vet ju precis vad vi får i Simon Tern. Det råkar bara vara att det är han som ska sköta själva affären.
Liksom. Jag säger bara att det säger någonting om vilka vi är som klubb just nu.
För att vi tvingas.
Och jag vill att vi ska vara något mycket större, och det är därför jag säger det här.
Jo, men vi kan ju inte skita i att värva Simon Tern för att han har fel agent om vi vill ha Simon Tern.
Nej, men om vi hade sålt Jordi för 200 miljoner, då hade vi kunnat göra det. Det var så jag band ihop det hela.
Då är jag med.
Är du med?
Ja, fullt rimligt.
Ja. Synd att det bara blev 7,5.
Ja, nej då. Nej, jag tror att i sammanhanget med allt som har hänt och Jordis skadehistorik, så tror jag att 7,5 miljoner och lite sign-on, det är väl varken bra eller dåligt. Det är väl som väntat.
Och vi fick också se en presentationsvideo där Simon Terns huvud vrids 90 grader som på någon sorts robot från 1982.
Ja,
det och bara det kanske var värt 7,5 miljoner.
Ja, men det är jag är ju lite ambivalent här, Hannes.
Vad hände där? Jag var tvungen att gå jävligt fort.
Jag ska skicka med ett råd till den som gör våra presentationsvideos. Att så här, gör
iMovie.
Gör en grund.
Har du sett TikTok?
Gör en grund innan. Som inte grundar sig på en specifik spelare.
En mall.
Och sen när spelaren är klar, klipp in två inklippsbilder på när den står med tröjan. Liksom, så här, och bygg det lite här nu. Vi måste konstatera också att filmen höll kanske inte allsvensk klass, om vi ska uttrycka oss på ett snällt sätt. Men det som jag skiter egentligen i presentations... Alltså jag och du... Och egentligen alla kärnsupportrar skiter ju i så här, hur fräck presentationsvideo får Simon Tern.
För vi det är egentligen ganska töntig företeelse.
Ja, vi får Simon Tern, vi är asnöjda. Det man ska komma ihåg med de här videorna och varför man gör dem, det är ju för att man vill skapa uppmärksamhet och man vill visa att vi är en klubb som minsann är på tå. Annars skulle man ju bara kunna skicka ut en tweet och säga att Simon är klar och inte göra så mycket mer med det, eller hur?
Nej, så här, och de här har ju lite ersatt presskonferenser som man hade liksom innan när det gällde sånt där.
Och det är inte så konstigt att det inte funkar med presskonferenser år 2020 och år 2021 med tanke på att man inte ska samlas då. Då är det dumt att samla pressen på ett och samma ställe. Men de blåvita är tyckt i och för sig.
De fyrar bort. Ja,
det är Linus och Janlin, de får liksom sitta.
Det är gött att slippa göra det. Men i alla fall.
Men den här presentationsvideon håller ju väldigt låg kvalitet, och då finns det ju många supportrar som reagerar på det också. Och här har jag sett att här blir det två läger. Vi pratar gärna läger i BB-port. Mm. Men här blir det två läger.
Splittra folk.
Där den ena sidan säger, det spelar väl fan ingen roll hur videon ser ut. Simon är klar, håll käften. Och den andra sidan säger, det här är under all kritik. Jag skäms, vi i Göteborg, vi är mycket bättre än så här. Och,
du kan ju gissa vilket sida jag är på.
jo, fast samtidigt så här. Du bryr dig ju inte tillräckligt mycket för att ta striden.
Nej, nej, nej.
Det är ju det. Man får ju selektera och välja sina strider. Och här är det så här. Jag såg filmen och tänkte så här. Det här måste vi ju kunna göra bättre. Samtidigt som jag kände att jag sätter ju mig inte i min Volvo och åker upp och hytter med näven på kågen nu liksom.
Och du klipper inte upp någon film själv heller.
Nej, det gör jag inte. Men jag tycker bara så här att ska vi göra våra filmer, så ska vi ha ett professionellt anslag. För det man vill visa med filmen är att nu minsann händer det grejer i Göteborg. Och man vill liksom locka de supportrarna som kanske är lite halvdana, som bryr sig lite grann, och väcka deras uppmärksamhet igen.
Wow, det här verkar
exakt
coolt.
Nu händer det grejer. Nu jävla traskar en gubbe genom skogen här uppe. Men, så det händer feta grejer liksom.
Nackmuskler han verkar ha.
Den här filmen som i Göteborg presenterar Simon Tern med, där han då liksom, där de vrider nacken på honom i läkarkontrollen. Det är samma bild som ni ser på om ni kollar i den poddspelare just nu. Den fina bilden. Där kände jag så här, det här borde vi verkligen kunna göra bättre.
Och så kommer en sluttext där det står välkommen Simon i den första fonten som kommer upp när man öppnar det programmet. Och det ser så sorgligt ut.
Vi har lagt alldeles för mycket tid på det här och vi skulle inte göra det. Men nu blev det så. Det är kanske för att det är ett ämne som vi känner att vi lite behärskar.
Och här kommer jag då bara fortsätta på detta. För när vi ändå pratar videoredigering och presentationer och grejer, så kan man faktiskt ta upp ett exempel från den andra och mörka sidan som har varit aktuellt nu i veckan. Det är ju en klubb på andra sidan landet som är ganska bra på att få hype på sina olika tröjor och grejer. Men AIK pratar vi om.
Det handlar om 130 stycken limiterade tröjor, va? Till ett 130-årsjubileum.
Och det här är ju ett liksom trolleritrick som AIK gör varje år. Mm. När de säljer typ samma tröja där de flyttar klubbmärket typ 4 centimeter hit eller dit. Men får en jätte hype och alla supportrar tycker att det här är det bästa de någonsin har sett och de får internationell uppmärksamhet och bla 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 bla. Och här sitter vi och skrattar åt dem. Men det gör vi fel tycker jag.
För de körde sin lilla änglarkampanj här, ja.
Ja, men precis. Det var ju någon grej att de var några änglar, fallna änglar. Skit, jag vet inte. Men deras publik, deras kärna, deras core-publik, alla som är AIK tycker att det här är grymt. Då hjälper det föga om vi sitter i Göteborg och skrattar lite. Haha, de vill ju vara som änglarna. De äger det, de tar det av oss och kör över oss med det också. Så att det är inget att garva åt. De är skickliga på detta och det är väl därför som man vill se en uppsnäppning från oss också, typ.
Ja, men och det som händer när de gör det är att de får igång då sin core-publik så in i helvete och det börjar i sin tur då rinna av på de som kanske inte riktigt bryr sig lika mycket. Det är lite att jämföra med sportslig framgång. Om vi tar våren förra året, helt plötsligt höll alla på Liverpool. Alla höll på, du gick till farmor, hon höll på Liverpool. Lite samma sak blir det när du har den här hypen kring någonting som man bygger tillsammans.
Nu är det nog snackat om presentationsvideor i alla fall, va?
Och jag känner lite att vi flög lite iväg också ifrån Simon Tern.
Vi kom inte till The Chorus.
Nej, men jag tänker så här nu att du och jag är ju inte bäst på att analysera sport. Vi är duktiga på mycket annat, eller hur?
Det finns sådana som har sin specialriktning på detta, absolut.
Då tycker jag att vi tar in alla dem. Välkommen David Vukovic.
Stort tack.
David, du blev ju ganska glad när Simon Tern började bli aktuell för Blåvitt, va?
Ja, men det kan man ändå säga. Det är en spelare som man har under hela min aktiva, vad ska man säga, fotbollskarriär som jag har följt allsvenska, så har ju han varit ganska relevant så att säga. Slog igenom som talang i Malmö och hela den biten. Och någonstans när han kom till, hur sjukt det än låter, men AIK, det var väl där man började, ja, men höra honom mer och så vid sidan av plan. Och man har väl fått bilden av att Simon Tern är en jäkla härlig människa, men också en otroligt skicklig fotbollsspelare. Jag har ett ganska tydligt minne av honom. Fråga mig inte varför jag var på Elfsborg AIK 2017 när han blev klar för AIK. Men jag var på den matchen och han spelade central mittfältare på Borås Arena och var totalt dominant. Och då, där och då kände jag väl att det är en spelare man gärna hade haft i Blåvitt en dag. Och ja, nu är vi här.
Du har ju gjort en faktiskt, får säga, kalasartikel med statistik och väldigt mycket liksom vad Simon Tern är för sorts spelare. Vad skulle du säga är styrkorna hos honom på fotbollsplanen?
Ja, nej, men det är en ganska mångsidig spelare får man ändå säga, och det är väl det Blåvitt har identifierat, att man får in en spelare som kan spela på, ja, men som Tern själv sa idag, samtliga offensiva sex positioner. Även om jag tror att spela Simon Tern som nia kanske är lite överdrift, men han kommer ju in med ganska mycket egenskaper som jag tycker har saknats i Blåvitt, även om vi har en Tobias Anna i laget. Just Tern som kanske kommer spela som sittande mittfältare eller som yttermittfältare har ju ett ganska brett register som jag tror att en spelare som Tobias Sana, om man kommer tillbaka till honom då, kan gynnas av att få en lekkamrat på mittfältet. Jag vet att många har kritiserat Sana för att han kommer ner ganska djupt och hämtar boll, och även om så kommer vara fallet även med Tern i laget, så tror jag att det blir en avlastning för Sana och ytterligare ett komplement på mittfältet där vi kan kombinera oss fram och såga oss igenom motståndarnas linjer, för det är där Blåvitt har brustit så här långt. Vi har inte haft nog med kreativitet och det har varit ganska mycket sidled och ganska mycket långbollar i hopp om att någon ska snappa upp dem. Så att jag tror att en Simon Tern med sina egenskaper på mittfältet kan vara det som har saknats i vår, framförallt i vårt uppspel.
Det har ju varit ganska mycket diskussioner då kring om vi skulle ta Simon Tern när vi tackade nej till Gustav Svensson. Vad tror du blir Simons primära position i Allsvenskan 2021?
Alltså det är väldigt svårt att svara på innan man har ett truppbygge färdigt, tror jag. Mycket beror ju på om till exempel en sån som Hossamers blir kvar, eller om han försvinner och man kanske rent av plockar in en yttermittfältare för att ersätta honom. Tern kan ju spela till vänster som någon slags inverterad ytter, och jag tror att han kommer lösa det på ett jäkligt bra sätt de matcherna han väl kommer spela där. Men hans bästa position är ju någonstans som en spindel i nätet på mittfältet, och var den här länkspelaren som på ganska få touch liksom kombinerar sig förbi med medspelarna, så att säga. Och i Blåvitts fall blir ju det någonstans en av de två sittande mittfältspositionerna, för att vi spelar ju inte ett 4-3-3 rent av, utan 4-2-3-1. Och om han då får en lite mer offensiv lagd roll på det sittande mittfältet, så tror jag det är där Blåvitt kan få ut maximalt av honom. Men där är det ju också ganska tjockt med August Erlingmark, Alassane Youssouf, Pontus Wernbloom, Jakob Johansson. Så att, och det är väl det som är någonstans nyckeln med Simon Tern, att den värvningen gick i lås, att han kan spela på så många olika positioner. Och just det blir ju svårt att svara på innan truppen är helt färdigställd, så att säga.
Om man tittar på det rent statistiska genom åren, så man pratar ju om massa sådana nya flashiga uttryck, key passes och expected goals och det ena och det tredje. Men just på de här offensiva punkterna vet jag att Simon sticker ut ganska mycket på en del av dem.
Ja, nej, men det är ju precis som ni säger där i den artikeln jag skrev, så är det ju de här ganska, om man får säga det så, nördiga uttrycken som kanske inte alltid är så jäkla lätta att förstå när man bara läser dem i sammanhanget, utan det var därför jag försökte kanske beskriva dem lite mer ingående och illustrera med bilder. Men kollar man på Simon Terns, och det säger han ju själv också, statistik från till exempel förra året, nu har det inte i huvudet här, men jag tror det var någonting med typ 3 mål och 3 ass eller 2 eller något sånt där, och det sticker ju kanske inte ut jättemycket, men det är ju just det här att han i princip varje anfall som IFK Norrköping hade, så ligger han ju bakom någonting i form av en öppnande passning genom motståndarlagets mittfält, eller att han öppnar upp med genom att driva bollen. För det är också en egenskap som jag gillar hos Simon Tern, just hans sätt att driva boll med fart, att hela tiden transportera bollen framåt, och hans genombrottsstyrka på mittfältet. Där är ju kanske inte Pontus Wernbloom och August Erlingmark och Jakob Johansson så pass starka just att driva bollen framåt och utmana. Och kan man få in de egenskaperna i laget som öppnar upp yta och öppnar upp möjligheter för laget framåt, så tror jag att det kan bli riktigt bra.
För en av diskussionerna som har förts ganska flitigt då liksom bland de blåvita supporterna nu, det är ju om Simon Tern rent av skulle ta rollen som släpande anfallare som Tobias Sana känns ändå som han har fått ganska vikt för, och att Sana då skulle gå ut på en ytterposition istället. Men det tror varken du eller jag kommer hända så mycket, David, eftersom det känns som att Tobias Sanas roll som i den positionen har varit ganska cementerad ganska länge. Om man säger så.
Ja, alltså jag förstår ju de som någonstans tror att Simon Tern skulle kunna spela som nummer 10, för att det tror jag han hade löst väldigt bra också, även om jag nog sedan lite längre ner i banan på mittfältet. Men att han skulle flytta på Sana har jag väldigt svårt att se. Precis som du säger så har ju Rolle mer eller mindre skräddarsytt den här rollen för honom och gett honom, av vad jag har hört, väldigt mycket ansvar. Ja, men mer eller mindre, nu kanske man hårdrar det lite väl mycket och säger gör vad du vill, så är det ju såklart inte, men han har ju sin nummer 10 roll som utgångsposition, och sen får han röra sig ganska fritt. Och det ser vi att han kommer ju ofta ner och hämtar boll, och vissa stör sig på det, men kollar vi på hur vårt grundspel har sett ut under försäsongen, så har det varit välbehövligt att få ner en Sanna som hämtar boll, och där tror jag att Tern kan avlasta honom. Men att han skulle ta hans position och flytta ut Sanna på kanten, det ser jag som högst, högst otroligt.
Och gräver vi tillbaka igen i statistiklådan då, så ser man ju också att även om Tobias Sana kanske är någon som man kan störa sig på ibland, tappa boll, trampa boll och sådär, så sticker han ju ut väldigt mycket i när det gäller att skapa målchanser för Blåvitt. Han sticker väl ut i hela allsvenskan rent av?
Ja, verkligen. Alltså jämför man, kollar man på Simon Thans stats så är de ju väldigt lika Sana. Men med den lilla detaljen att Sana är en eller två eller tre placeringar högre upp på i princip varje stat. Och kollar man, finns ju en enskild artikel jag gjort där jag analyserar Carl Johansson och Tobias Sana och använder väl ungefär samma stats i den artikeln som jag använde i den här med Simon Thern. Men där ser man ju som sagt att Sana är ju, ja men, topp fem i allsvenskan på många av de här sakerna och i vissa avseenden även bäst. Vissa kategorierna såg man ju att det var Johan och Christiansen högst upp och så var Sana snäppet bättre på de här olika statsen, och Christiansen anser ju många vara seriens överlägset bästa spelare, och att Sana då konkurrerar med honom på så många olika stats och även Stefano Vecchia i vissa som jag har sett också, så säger ju det ganska mycket om vad det är för spelare vi har i vårt lag och som jag tycker får, ja men, oförskämt mycket kritik från våra supportrar. Jag förstår ju det här med att man kan störa sig på att han spelar bort en pass då och då, men så som det har sett ut under försäsongen inte minst, så har det saknats någon som bryter mönster, och att Sana då, ja men, någon gång då och då slår den här avgörande passningen som kanske blir lite för lång eller som fastnar på en back, det tycker jag är inte mer än rimligt, så att säga.
Och det kan ju också säga någonting om hur svårt vi har haft att sätta den där sista touchen in i mål. Både förra året och en del i år också. Att om det hade funnits en anfallare som var i riktig målform, så hade väldigt mycket av det som Sana producerat kanske renderat i mål rent av.
Ja men verkligen, kolla en sån som Patrik Karlsson Lagemyr våren 2019 när allt stämde för Blåvitt och när det kändes som att varje gång vi gick till anfall och Paka fick igenom sin passning där och hittade Nygren eller hittade Söder eller hittade Georgi, då hade vi liksom en frontfyra där alla var i sånt jäkla stim samtidigt, och då blev det ju som det blev, att vi har en Paka på 4+4, vi hade en Nygren på 4+4, vi hade en Söder på, ja men, något liknande, så att, och de spridde ändå ut poängproduktionen ganska bra emellan sig, men det är precis som du säger där, man märker ju skillnaden när man har offensiva spelare i form och inte i form, och det sprider ju sig ganska mycket på resten av spelarna i laget, för att då helt plötsligt blir det ju svårare för den kreativa spelaren att komma i form om spelarna framför inte sätter lägen eller inte tar rätt löpning. Det behöver inte vara att man missar målchans. En anfallare som kanske inte är i 100% i form eller som har det här självförtroendet kanske inte tror på det fullt ut när man tar den här djupledslöpningen eller ligger lite fel i position när man ska trä in bollen. Och det syns ganska tydligt för gemene fotbollsöga att det ser ut som att det är, ja men, ja, i detta fall då Sanas fel, men att det i själva verket kanske är något helt annat det beror på. Så att, nej, men det kändes väl någonstans som att han fick lite rättvisa efter matchen mot Sandviken när han stod där med 3 assist.
Och om vi går tillbaka till Simon Thern då, som då tillsammans med Tobias Sana och några andra kommer utgöra våran offensiv. Känns det som att vi i och med värvningen av Simon har liksom klivit upp på en högre hylla av vad vi kan förvänta oss av IFK Göteborg 2021?
Alltså det är klart att en spelare av Simon Thans dignitet någonstans höjer nivån i laget. Det vore ju konstigt att säga något annat. Sen får man inte glömma att vi har tappat en Georgi Karashvili, och om det nu ska ses som ett rakt byte rakt av, det kan inte jag svara på, utan det får ju Pontus Svanerud försöka lägga fram, men
eller Håkan Mild.
Ja, precis. Men nej, det är klart att Simon Thern någonstans höjer nivån i laget. Det vore ju dumt att säga något annat. Men för att IFK Göteborg på något sätt ska utmana på allvar där uppe, så står jag ju fast vid det. Återkommer lite till det vi pratade om sist jag var med, men att vi behöver spelare framåt som, ja men, som helt enkelt kan slå sin gubbe, som kan bryta mönster. Och jag tycker att vi har för få spelare som gör det i dagens Blåvitt. Och då någonstans räknar jag inte med Hossam Majers, vilket i och för sig är konstigt i och med att han tillhör IFK Göteborg. Men skulle han vara kvar i Blåvitt och spela i Allsvenskan, så tycker jag att det ser riktigt jävla bra ut framåt. Skulle han däremot försvinna, ja då behöver vi faktiskt plocka in ytterligare ett komplement som kan anfalla med lite mer fart och slå sin gubbe, som jag säger. Känns som att jag säger en miljon gånger, men det är ju precis det som behövs, och man kan inte förlita sig enbart på Gustav Norlin där. Så att ja, vi får väl avvakta lite med domen tills transferfönstret är stängt, men är Hossam Ersch kvar och vi får in Simon Tern på det, då tycker jag det ser riktigt jäkla bra ut.
David kommer återkomma i BB-podd vid ganska många tillfällen tror jag under 2021, där han liksom får komma in med sitt taktiska och tekniska kunnande när det kommer till fotboll, strategier, uppställningar och annat dylikt.
Och tycker ni att han har några vettiga saker att säga, så kolla in nyablåvitt.se som David håller på med. Där kan man hjälpa till att stötta honom på olika sätt också.
Jajamän.
David är ju väldigt analytisk så att säga i sitt tyckande. Jag tänker att vi ska ta in någon som har det mer rena känsloperspektivet på Simon Tern, som har haft honom spelande i sitt lag nyligen.
Mm.
Så vi har tagit in ett litet avsnitt på entreprenad från Marcus Tapper som håller på IFK Norrköping och gör poddar.
Hallå, jag heter Marcus Tapper och jag poddar om IFK Norrköping i Framåt Kamrater, även för IFK Norrköping. Grattis till nyförvärvet av Simon Tern får man säga. Ni har fått en ganska bra allsvensk spelare. Ni har även fått en spelare som ni kommer tycka fruktansvärt mycket om när han har bra perioder och störa er på när han har dåliga. Han är ju en ganska viktig röst ändå på många sätt. Alltså han snackar om mycket bra saker även utanför fotboll och sådär, och det uppskattar man ju väldigt, väldigt mycket när han är bra, men när han har en sämre period fotbollsmässigt så kommer ni ju vara lika dumma som jag har varit som supporter. Alltså ni kommer sitta och vara så, kan du spela fotboll bara snälla? Jag blev inte så arg över den här övergången faktiskt. Han är en spelare jag tyckte om att ha. Han är en bra fotbollsspelare, framförallt jävligt bra allsvensk fotbollsspelare när han är i form. Men Helsingborg, Malmö, AIK, det riktiga IFK och sen nu till sist IFK Göteborg då. Jag har liksom bilden av honom som att han är mer av en fotbollssoldat liksom. Han kommer till en slag, han är bra i 3 år och sen går han vidare. Han har haft perioder där han varit fantastisk i IFK Norrköping, men jag är inte jättearg att han går, och jag önskar han ändå lycka till. Han har haft skit och han har varit en bra kille, så jag hoppas det går bra för honom, även om jag hoppas det går dåligt för er som lag kanske. Jag hoppas ni klarar er kvar i alla fall. Det är roligt att möta er alltid, även om er borta sektion är så där får man säga. Hörni, ta hand om er och så ses vi förhoppningsvis på läktarna i år. Jag saknar även era, så jag saknar alla fotbollssupportrar. Jag hoppas vi ses snart igen. Ha det fint. Hej då.
Veckans näst största händelse då får väl bli tävlingspremiären mot Sandviken.
Mm.
Vi hade ju vissa förhoppningar och krav inför matchen.
Mm.
De infriades inte.
Nej.
Däremot fick vi höra Sandvikens sinnessjuka Ultima Thule-målingel vid ett flertal tillfällen.
Man kan den nu.
Ja.
Så kan man säga.
Man behöver inte höra den mer.
Nej, aldrig mer.
Men vi lyckades till slut vinna då. Och då kan man ju tänka på olika sätt. Man kan tänka att ja, på försäsongen vinner man i slutändan så är det inte så noga. Malmö har ju förlorat matcher och i cupen och så vidare mot Västerås och sådär. Det här var väl inte så dåligt. Malmö förlorar nog sina matcher med flit skulle jag säga just nu. För de tänker nog inte satsa på cupen alls. Och jag tycker inte att vi ska liksom så här, men de gjorde och de gjorde och de gjorde. Det är reaching för att liksom tycka att vi är så jävla bra.
Är det förlorarmentalitet, Jocke?
Ja, lite så är det.
Mm.
Du har identifierat mitt budskap så att säga. Jag hade ju då velat se ett IFK Göteborg som ändå satt ihop lite, för det är det som är min farhåga. Malmö FF behöver till exempel nog inte oroa sig jättemycket för att deras trupp och grundspel inte ska finnas kvar från förra året. De kan vi nog ändå räkna med som topplag när allsvenskan drar igång.
Jag vågar till och med tippa Europaplats till Malmö 2021, så modig är jag.
Ja, så att, men för oss som har ett nytt lagbygge med en ny tränare och en helt ny organisation och allt är nytt, då hade det varit uppfriskande att se att det fanns saker som fungerade från start. Det var det jag ville se. Det fick jag inte se. Vi fick se ett Blåvitt som var ganska illa ute ganska länge mot ett ja, piggt Sandviken i och för sig, men ett Division 1-lag. Mm. Och det är lite oroväckande. Sen är det bra att vi kan vrida på gasen och vända matchen och vinna den.
Det känns också som att det hade bara med flås och det där att vi har mer ork och de faller igen i andra halvlek. Vi ska också komma ihåg att Sandviken laddar liksom så in i helvete för den här matchen. Samtidigt som vi åker upp då och lite har inställningen att det är ett Division 1-lag vi möter. Hur mycket man än intalar sig att det inte är så är jag helt övertygad om att hjärnan ställer sig in på det när det går ut.
Ja, men jag hade ju velat, som sagt då, att saker ändå hade funkat och vi hade kommit så pass långt i utvecklingen och systembygget att det ändå bara var klasskillnad. Men jag har också positiva saker.
Jesus.
Mycket, mycket positivt tycker jag att Robin Söder hittade nätet. Inte bara en gång utan flera gånger, ja. Men ett väldigt snyggt mål på väldigt fin pass från Bjärsmyr till och med var det. Det tycker jag är väldigt positivt. För att om den här vägen ska leda fram till någonting efter sommaren så att säga, så känns det som att Robin Söder behöver hitta formen lagom till den allsvenska premiären.
Fan vad man vet att den intervjun, om han hade fått ställa upp i den efteråt, hade varit så här: ja, hur känns det att göra mål så här liksom, tidigt på säsongen? Ja, men det är skönt. Det är alltid skönt att komma igång med målskyttet liksom.
Du vill placera här Robin i något sådant riktigt tråkigt klyschfack här.
Nej. Men det gäller alla liksom. Det
viktigaste är vi vinner och att alla, ja.
Nej. Jag gillar Robin Söder. Jag älskar Robin Söder.
Ja.
Det är en
underbar skit människa. I honom nu. nummer två som jag tycker är väldigt, väldigt positivt, det är att Kalle Johansson, då trots att han spräckte sin bakre målnolla så att säga, att han får nicka in en boll. För det känns ju som att det är hans grej. Och att när vi kommer igång, att vi får komma igång med det kan också betyda mycket i självförtroende och sådär på fasta situationer. Det är två sakerna jag tar med mig från den här matchen.
Jag älskar
de två målen.
Jag älskar de två målen.
Nej, men två av målen.
Jag älskar att det är hans grej. Det fanns en supporter som hette Söndagsmackan förut. Hans grej var att han tog med sig mackor på söndagar till kamratgården. Kalle Johanssons grej är att han kan nicka. Det är fint.
Jo, men om man verkligen ska tratta ner det, som du brukar tycka om att säga, på din LinkedIn-svenska, så är det ju det som är hans
du
grej.
Du ska se mig på Teams-mötena, Hannes. Usch. Herregud. Det var ju roliga grejer. Det fanns ju ett par tråkiga inslag i matchen och det är ju såklart då att vi släpper in tre bollar. Och vid flera tillfällen så försöker ju då Sandviken att överbelasta deras högerkant, det vill säga våran vänsterkant.
Som vi har flaggat lite för innan.
Det har vi ju flaggat för i podden, att där känner vi oss inte riktigt trygga. Och dels då att Kevin Jakob får spela på vänsterytten idag, som egentligen då är en central spelare. Vilket gör att han spelar på en position som han inte är helt hundra i.
Men de känner inte varandra heller.
Nej, och framförallt då så ligger ju nedanför honom då Sebastian Eriksson.
Det lät som att de aldrig har träffat, så de känner inte varandra. Nej, vem är du?
Det var första gången i lumpen, in i varsin våningssäng. Liksom, så. Men det som händer är att man försöker överbelasta Sebastian Eriksson så mycket man kan. Och lyckas vid flera tillfällen. Och det är skittråkigt. Och det som känns jobbigt i det är då ett, att vi inte har något riktigt alternativ till vänsterbacken. Och anledningen till det kan vi ju prata om i all evighet. Men skitsamma, det är bara att konstatera att vi har inte så mycket alternativ på vänsterbacken. Och därför hamnar Sebastian Eriksson där just nu. Vilket inte känns helt hundra med tanke på hur matchsituationen såg ut. Men något som inte heller kändes hundra, det var reaktionerna mot Sebastian Eriksson som jag ser på sociala medier under tiden som matchen spelas. Det är allt ifrån att han ska dra åt helvete till att han aldrig ska sätta på sig tröjan igen, till att han är en värdelös fotbollsspelare.
Nej, men det är ju så också att Sebastian Eriksson är ju inte en spelare som inte är självkritisk när han gör en dålig insats. Det är inte så att han liksom sprätter ut på stan och sänker ett par bärs efter en sån här grej och du vet, är obrydd, utan han tar ju det hårt att han är dålig i matchen. Mm. För det kan ju vem som helst säga att det var ingen bra insats av Sebastian. Nej, det vet han om.
Han gör en röten insats, så är det.
Men man kan ju ändå lugna sig lite med hetsandet efter en svag insats i en cupmatch som vi till slut vinner. Sådär. Vad fan?
Nej, men såhär, det är helt okej att kritisera en fotbollsspelare för att han gör en dålig insats. Mm. Men att skriva att han ska dra åt helvete och skriva att han aldrig ska ta på sig tröjan igen och skriva att det är en värdelös fotbollsspelare, det tycker jag är att ta det för långt.
Då vet man inte hur saker funkar överhuvudtaget.
Nej, då, liksom, då har man en lätt uppförsbacke i allmänhet, tror jag.
Nästa match!
Hur gjorde det ändå? Jag har saknat det. Ja, nästa match spelas redan nu på söndag. Det är andra omgången i Svenska Cupen. Och för motståndet står då GIF Sundsvall.
Från Superettan.
Ja. Och vem har de värvat hem här nu? Som har gjort ett riktigt dåligt karriärsval under 2020.
Du tänker på Linus Hallenius.
Linus Hallenius, ja. Som kände att nej, men jag går hellre till IFK Norrköping än IFK Göteborg. För att jag är så jävla sugen på frysbox.
Ska du älta det här med nu?
Nej, jag bara, så här, jag gläds lite. Jag är lite skadeglad åt att det gick åt helvete för Linus Hallenius när han var så kaxig och satt sig uppe med Haksabanovic och gubbarna. Och så fick han inte ens titta på en fotboll.
Facit hand så kanske det var gött att han inte hamnade hos oss också, med tanke på att han inte spelat så mycket.
Så om han nätar mot oss på söndag, då kommer jag störa mig på det.
Om han spelar så gör han ju det.
Ja, men det finns ju två scenarier här. Antingen så han nätar mot oss på söndag och så kommer vi stå och säga att det var så jävla uselt av oss och inte få in honom i somras. Eller så nätar han inte och då kommer vi stå och säga fan vad gött gjort Pontus och Kenneth för att ni löste så vi slapp den jävla sopan.
Framförallt så kanske man ska hoppas att han spelar så att vi kan få ett riktigt test för våra nykomponerade backlinje, så att säga då.
Mm.
Att möter man en Sundsvall med Hallenius så är det nog ändå han man ska hålla koll på.
Ja, lite så.
Det känns som att den matten kan man göra innan.
Mm, så är det. Linus Hallenius med sitt Sundsvall mötte ju då IFK Norrköping här nu i lördags och åkte på torsk med 2-0 mot just faktiskt nämnda då Haksabanovic som tryckte till två bollar där. De fick också en utvisning. Så. Vi har liksom inget jättefacit på deras försäsong. De har spelat match mot Dalkurd och vann den, som man kanske kunde tänka sig att de skulle göra. Så att det är ju ett bättre motstånd än det vi ställdes mot här nu i veckan. Och det blir liksom en riktig första prövning för
värdemätare.
Ja.
Ja, och samtidigt så är det ju så att ett lag från Superettan i en tävlingsmatch ska vi slå.
Det ska vi slå.
Ja, eftersom Norrköping slog Sundsvall med 2-0 och har kvar Sandviken att möta, så kan vi nog ändå utgå från att Norrköping kommer ha en bättre målskillnad än oss, oavsett om vi slår Sundsvall eller inte.
Ja.
Typ. Om vi inte slår dem med 10-0, men det har svårt att se hända
vi
nu.
Vi tror att Norrköping vinner med mer än 2 mål, det du säger.
Ja, men precis. Och då, om man ska göra matten då, så är det väl så att det bör egentligen räcka med en poäng mot Sundsvall om vi bara ser till att slå Norrköping i sista matchen.
Jag känner,
som vi ändå måste göra för
jag känner så här, att det var bara så synd att Blåvitt missförstod oss lite där när vi sa att vi ville ha många mål i matchen mot Sandviken. Vi menar inte åt bägge håll.
De vill höra den där Ultima Thule-låten. Ah, ja, okej, okay, då får de höra den.
Ja.
Jag vet inte om vi ska trassla in oss så mycket i vilka resultat hit och dit, utan jag tror att åk upp och gör en bra insats. Åk upp
hela vägen till Göteborg.
Ja, men vi snackar om Sundsvall, så då kändes det som att det var där. Ingen jävel vet hur matchen spelas nu för tiden.
Nej.
Man får ändå inte åka dit. Men gör en bra insats mot Sundsvall som gör att man känner att fan, det här är på väg att börja bli ett färdiglagt pussel. Så tror jag att poängen kommer komma av sig själv.
Och så tycker jag att vi ska göra ett litet test den här matchen och specialstudera Kalle Johansson och hans kamp mot Linus Hallenius. Det kan bli spännande att få se lite vad han går för när han får möta en sån typ av anfallare.
Så får han gärna göra sin grej också. Nicka in lite
bollar. Jättegärna får han göra sin grej.
Thing, Jag har ändå sparat en liten nugget här till slutet till dig och till lyssnarna.
Är det din hemliga punkt nu?
Min hemliga punkt. Det låter som att jag ska avtäcka någonting.
Nej,
en staty av Zlatan utanför Gamla Ullevi.
Men du har gjort någonting som jag inte fick veta vad det var.
Ja, men så här då. Vi var ju med i Änglarnas podd. Kan ni höra våran podd?
Ja.
För ett tag sedan.
Ja.
Och då efterlyste jag ju liksom att fan, vad är nästa grej? Så det behövs någon som tar flaggan och gör nästa medier blåvita också. Och då var jag inne på liksom, vem ska göra det blåvita genombrottet på TikTok? Och det var ingen som plockade upp den överhuvudtaget.
Så säg inte att du nu har...
Så här, om man vill få någonting gjort här i livet så måste man tydligen göra det själv. Så att nu kommer, direkt efter den här sågningen av presentationsvideon, så kommer ju våran kapacitet som content creators i video och bild bli utsatt direkt här.
Du har gjort ett TikTok för BB-boll?
Jajamän.
Vad heter det?
Ja, det heter BB-podd. Ja. Och jag har...
Så när du gör sådana här beslut så får du gärna involvera mig innan.
Jag har också någon långsiktig plan och tanke med det här. Jag tänker att om jag sparkar igång det här och får massa följare, så kanske vi kan ge bort det här kontot till någon sen. Som är bättre skickad än mig till exempel.
Du...
Och producera snabbt bildinnehåll. Alltså jag har ju kikat lite på TikTok efter att jag har beslutat detta då. Jävlar, jag låter som en pappapodden här nu.
Jag skulle säga när Joakim Hane skaffar TikTok, när en man över 35 skaffar TikTok, då är TikTok dött, antar jag.
Nej, men så här, det är fan den är underskattad. Det är kul. Jag tycker okay. Att ni ska skaffa TikTok och så ska ni följa BB-podd där. Och jag har tänkt då, för att få igång det här, så jag har letat riktigt långt ner i verktygslådan ibland våra gamla filmer. Det finns ganska mycket ganska kul bakom kulisserna grejer och sånt där, som jag känner att nu är tiden mogen efter preskriptionstider och sånt där, att det här skulle vi kunna skicka ut där.
Jag vet ju vad du pratar om nu. Du har jättemycket skit.
Ja, på alla.
Ja, du får selektera fint här nu. Ja. Kanske lite filter på.
Ja, men massor av filter.
Nej.
Och massa filter, massa häftig hiphopmusik.
Det är inte så jag menar.
Och massa coola kameravinklar. Men vi kan ju börja lite mjukstarta. Så att om man börjar följa BB-podd på TikTok, så får man nu exklusivt se, shit vad det här låter knäppt, men man får se ett riktigt skönt klipp ifrån flygplanet när vi åkte till Lissabon med IFK Göteborg. Innehållandes ett jävla bra fotbollslag.
Hemresan eller ditresan?
Ditresan.
Ja, det är bra.
Ja.
För helvete.
Ja. Du tänker så. Så att vi ser om vi kan starta upp ytterligare en blåvit grej så.
Ja, kul. Lycka till.
Du åker med på tåget. Ja. Men kolla in TikTok och BB-podd så ser vi. Och så ni kan väl, har ni andra sociala medier så får ni följa oss där också. @BB-podd heter vi typ överallt.
Vet du vad jag känner nu?
Nej.
Jag känner mig mätt på att höra våra röster.
Det gör alldeles säkerligen lyssnare också.
Tack så jättemycket för att ni ville lyssna på BB-podd den här veckan. Håll ut så hörs vi om en vecka igen, ungefär. Wake up. And feeling like P. Diddy.
Hey, what up, girl?
Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
Let's
before
go.
I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes. Trying on all our clothes. Boys blowing up our phones. Dropped up and playing our favorite CDs. Pulling up to the parties. Trying to get a little bit tips. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick-tock on the clock, but the party don't stop. No, don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick-tock on the clock, but the party don't stop. No, whoa, 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 whoa.
Mick Jagger. I'm talking about everybody getting crunk, crunk. Boys try to touch my junk, junk. Gonna smack him if he getting too drunk, drunk. Nah, nah, we go until they kick us out, out. The police shut us down, down. Police shut us down, down. Po-po shut us down. Don't stop.